Good morning. The need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme for its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas, and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict. The World Food Programme is the world's largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security. Last year, the WFP provided assistance to close to 1 million people in 88 countries who are victims of acute food insecurity and hunger. In 2015, eradicating hunger was adopted as one of UN's sustainable development goals. The WFP is the UN's primary instrument for realizing this goal. In recent years, the situation has taken a negative turn. In 2019, 135 million people suffered from acute hunger, the highest number in many years. Most of the increase was caused by war and armed conflict. The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world. In countries such as Yemen, the Democratic Republic of Congo, Nigeria, South Sudan, and Burkina Faso, the combination of violent conflict and the pandemic has led to a dramatic rise in the number of people living on the brink of starvation. In the face of the pandemic, the World Food Programme has demonstrated an impressive ability to intensify its efforts. As the organization itself has stated, until the day we have a vaccine, food is the best vaccine against chaos. The world is in danger of experiencing a hunger crisis of inconceivable proportions if the World Food Programme and other food assistance organizations do not receive the financial support they have requested. The link between hunger and armed conflict is a vicious circle. War and conflict can cause food insecurity and hunger, just as hunger and food insecurity can cause latent conflicts to flare up and trigger the use of violence. We will never achieve the goal of zero hunger unless we also put an end to war and armed conflict. The Norwegian Nobel Committee wishes to emphasize that providing assistance to increase food security not only prevents hunger, but can also help to improve prospects for stability and peace. The World Food Programme has taken the lead in combining humanitarian work with peace efforts through pioneering projects in South America, Africa, and Asia. The World Food Programme was an active participant in the diplomatic process that culminated in May 2018 in the UN Security Council's unanimous adoption of Resolution 2417, which for the first time explicitly addresses the link between conflict and hunger. The Security Council also underscored UN member states' obligation to help ensure that food assistance reaches those in need and condemned the use of starvation as a method of warfare. With this year's award, the Norwegian Nobel Committee wishes to turn the eyes of the world.
Och då säger jag välkommen här till Svenska Yle där vi följer med i utdelningen av årets fredsnobelpris här sedvanligt på fredag i den så kallade Nobelveckan. Och det ni hörde alldeles nyss var Berit Reiss-Andersen, den ordföranden i den norska Nobelkommittén, som tillkännagav att det blir FNs livsmedelsprogram som är vinnaren av fredspriset 2020, det vill säga i år. Det här är en direktsändning i Yle Vega som ni kanske märkte utgick då nyheterna, och det här är Slaget efter 12 som fortsätter att diskutera nu om det här var en bra vinnare och rätt vinnare framför allt. Ni kan också följa med det här på Yle Arenan i bild och så får ni se hur vi ser ut. Välkomna till sändningen. Jag vänder mig först här till Frank Johansson, verksamhetsledare Amnesty i Finland. FNs livsmedelsprogram hörde vi här får alltså fredspriset. Man vill lyfta fram särskilt att mat och hunger ännu är den största kanske svåra följden av konflikter även 2020, fast vi tycker att vi är övergödda för det mesta här som mänsklighet betraktat, så är ändå hunger och svält ett stort problem. Vad tycker du om det?
Jag hann ju faktiskt säga före sändningen att jag tycker att det är alltid lite tråkigt om det är ett FN-organ som får det, för att det är liksom ett så säkert kort, att det är liksom inget speciellt, det är inget stort överraskande med det. Nu är det här ju en liten överraskning, för att VFP, alltså livsmedelsprogrammet, har inte förekommit i några förhandsspekulationer. Jag tycker de facto att det är ett vansinnigt bra val, speciellt det som kommitténs ordförande börjar sitt utlåtande med, vad hon sa, att i dagens värld behöver vi solidaritet och multilaterala institutioner mer än någonsin. Och då är ju hunger en sak som både har förvärrats av coronakrisen, och det är också någonting som vi ser att med klimatkrisen som hela tiden närmar oss med stormsteg är redan verklighet i många delar av världen. Och en av de främsta följderna av det är att människor helt enkelt inte längre kan odla sin mat på grund av torka eller på grund av översvämningar eller annat. Så att vi kommer att ha problem. Det finns inte tillräckligt finansiering, det finns inte tillräckligt politisk vilja att göra någonting åt det här, och det efterfrågar då Nobelkommittén här nu. Och sen ska vi ju komma ihåg att rätten till föda är faktiskt en av de absolut mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Så att det att vi här också pratar om de ekonomiska och sociala rättigheterna som viktiga mänskliga rättigheter och inte bara liksom om civila och politiska, rätten till yttrandefrihet eller rätten att demonstrera, tycker jag är ett bra val. Så jag är jättenöjd.
Tummen upp från Amnesty. Song Hakra, utrikesredaktör här på Yle. Vad tänker du om FN som FN-organet, alltså livsmedelsprogrammet som vinnare?
Det är ett ganska bra symboliskt val. Jag menar, i förhandsspekulationerna talar man framförallt om WHO, som ju också är ett FN-organ, ett förknippat med FN, eller UNHCR, det vill säga flyktingproblematiken som dominerar kanske nyheterna i fjol. Det här är ett pris som man för gärningar i fjol, det är inte för gärningar i år. Därför föll kanske WHO bort, att man kanske inte hade, jag menar, nomineringen ska in den 31 januari. Och då visste vi inte vart världen var på väg när det var, med tanke på pandemin. UNHCR var på förslag, de är alltid på förslag, de har fått det två gånger. Men här kopplar de ju ihop både pandemin och flyktingrörelsen. Vi har ju själv sett, och vi har drabbats, eller folk i Afrika har drabbats av matbrist, vilket har varit en av de viktigaste orsakerna av folk att fly uppåt, norrut, över till Europa. Och vi har tappat med det här. Det var därför kanske UNHCR var en förhandsfavorit. Men livsmedelsprogrammet kopplar ihop allt det här. Och jag vet inte om jag sa det redan, men alltså drygt 20% av alla priser som har delats ut har gått i olika FN-organisationer. På det sättet var det ju ett traditionellt val, som du sa.
Mm. Det här nu, du nämnde det här att det ska ju vara, bara för att nu var ordningens skull här, alltså att det ska vara insatser under 2019 eftersom nomineringen gick ut sista januari. Nu nämndes ju ändå corona väldigt tydligt som koppling här. Alltså, men så att uppenbarligen har man här tänkt att nu försöker vi få med det ändå, eller?
Alltså en sak som, varför man hade tänkt sig att WHO kunde ha fått priset, var att WHO har varit oerhört effektivt då det har gjort att dämpa pandemins verkningar i Afrika. Samtidigt som då det här, det är ju ett, jag menar, Nobelkommittén brukar ge ut sina pris för saker som händer i åratal. Det är inte för att någon har gjort någonting just det året, utan kanske under en längre tids gärning. Och livsmedelsprogrammet har ju sannoliken verkat för mänskligheten i många, många år och överallt i världen. Jag menar, nu talar vi inte bara om Afrika, vi talar också om Asien, där jordbruksarealerna minskar alarmerande, och det gäller vartenda land i de fattigare länderna över hela världen.
Mm. Jag tycker att här att de alltså livsmedelsprogrammet skulle kunna ha varit värt det här priset också utan att de nämnde coronakrisen, men det gav dem en möjlighet att också säga att det här förvärrade ytterligare. Det finns en sån här israelisk forskare som heter Eyal Weissman. Han verkar visserligen i England, han är inte så hemskt populär i Israel, som har utarbetat ett koncept som heter konflikternas strandlinje. Och han har alltså gjort en karta var han tittar att var finns det konflikter. Och sen har han gjort en annan karta var han tittar hur klimatuppvärmningen liksom leder till att torkan sprider sig, så man inte längre kan odla, eller man kan inte längre ha liksom samma sorts bokskapskötsel vad man har haft tidigare. Och de här linjerna går de facto ganska liksom precis på varandra. Det är liksom att de här är kopplade till varandra. Och som du sa, Sanka, så alltså den här att flyktingar då lämnar. Så de är alla kopplade till varandra. Det är liksom klimatförändringen, krig och konflikter som liksom leder till som förstärker varandra, leder till flyktingar, och det leder sen till nya konflikter och det förstärker. Och sen den här ojämlikheten som dessutom kan man säga kanske att det är endemisk i stora delar av världen. Vi har sett under de senaste 30 åren att de rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fattigare. Även om man kan visa en statistik att den absoluta fattigdomen har minskat, så är liksom klyftorna växer hela tiden. Och där är ju igen också då liksom tillgången till föda just ett sätt att mäta den här liksom stora klyftan, hur det gäller. Så att här har de nog, som du sa, slagit ganska många liksom spikar på en gång.
Det skulle jag också vilja understryka. Hon pratade om utpressning. Livsmedel används som utpressning i mellanstatliga konflikter. Och man kan ju också se det som en känga mot USA. USA har till exempel nu igen skärpt sanktionerna mot Iran. De har använt livsmedel som ett vapen gentemot Nordkorea, mot flera andra länder som de tycker att det är misshagliga. Så att om man vill se en politisk signal här, så kan man tolka det på det sättet också. Mm.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här i Ylevega, där en direktsändning med anledning av utdelning av Nobels fredspris så i vårt innehåll här idag. Här, ni hörde just då här Frank Johansson som är verksamhetsledare på Amnesty Finland och Song Hakra, utrikesredaktör. Jag ska be här, vi har lite coronabestyr här i studion och vi inte får stå vid bordet samtidigt här. Jag ska be utrikeschef Susanna Sjöstedt också komma här till rundan här. Frank Johansson, får jag nu säga till dig så här att konflikten, en av de värsta konflikterna som sker just nu, bara så att vi har det här också i jämförelse med corona i mindre, är ju Jemen. Det där kriget i Jemen, proxykriget brukar man tala om, därför att det är så här krafter utifrån som ju driver på det. Att det är ju massor med barn som svälter ihjäl varenda dag när vi här talar om att ingen har dött i corona här i Finland på nu ett tag väl, hoppas jag, så dör ständigt i svält. Mm. Eller hur?
Jo, och siffrorna som vi har är ju så tillvida opålitliga att vi vet inte hur många. Vi vet bara att det är massa människor. Och det är ganska svårt i en sån här konfliktsituation att faktiskt då liksom specificera att vad är det. Men att det är alldeles klart att bristen på mat, bristen på mediciner är de två stora faktorerna. Och om jag säger det nu, alltså det som jag också tyckte om i de här motiveringarna var att den humanitära branschen som en liksom totalitet i världen så är kroniskt underfinansierad. De här organisationerna som livsmedelsprogrammet så lever ganska långt på vad FNs medlemsstater ger dem i bidrag. De har inte så mycket egen fundraising att de skulle gå ut och begära pengar. De har börjat göra det under de senaste åren. Men de är beroende av staters bidrag. Och stater har alltid gett mycket, mycket mindre än vad de har lovat. Så det här är också ett upprop till att hej, ska vi ha en global solidaritet, ska vi klara dessa alla multipla kriser som vi måste jobba med, så då måste ni också inte bara tänka på er själva utan på andra länder och deras mycket svårare situation.
Och inte så, om jag förstår saker rätt, att inte USAs president Donald Trump, en av hans favoritsysselsättningar, det är väl att stryka pengar till FN och dess organisation. Precis. Det är liksom, det är gärna hans första lösning i olika lägen här. Ja. Susanna Sjöstedt, utrikeschef på Svenska Yle, välkommen här nu in i diskussionen.
Tack.
Det här ska vi, när vi har tittat på det här att det är FNs livsmedelsprogram som har fått ett egentligen välförtjänt pris. Det har funnits många namn i svang här inför här och som alltid med Nobelpris och alla Nobelpris. Och jag vet inte, ropade du äntligen kanske? Eller vad tänkte du?
Alltså faktiskt när jag satt här och på lämpligt corona-avsen så tänkte jag, aha, just så, nu kom det. Därför att det där, som utrikesredaktör, så man följer ju med de här Nobelpriserna varje år. Och jag kommer ihåg till exempel för 2 år sedan så var vi ett gäng som också satt och läste in. Och så vi var också i kontakt med våra kollegor på NRK och andra. Och det där, för de har ju då väldigt bra koll på Nobelkommittén och på eventuella pris och den här priolistan som finns. Och det där. Och vi frågade, vad tror ni? Vad tror ni? Och, det där. Och då sa de att de tror att det här World Food Program, alltså det här livsmedelsprogrammet, att de har aldrig fått. Och de gör ett oerhört stort jobb hela tiden. Nu tittar jag just att det var 100 miljoner människor som har fått mathjälp liksom, i fjol. Då var det kanske lite färre för en par år sedan. Men det fanns liksom en känsla hos kollegor som ständigt sysslar med Nobelpriset, att det här VFP, det borde få det här priset i något skede. Och så funderar vi ju här då, just med Sanka och med dig här innan, att coronaläge, pandemin, WHO, skulle det vara, hade hunnit bli nominerade? Det är just det att man ska vara på alerten före 1 februari gärna. Så det var en elegant lösning, och naturligtvis nu när jag tittar här på reaktioner så ingen tycker att det är fel, om man säger så. Och det som jag kanske lite i linje med vad ni pratade här tidigare, och Sanka sa, det är hemskt intressant det här nog att vilka vapen som i dagens värld finns. Att i fjol var det, nej, för 2 år sedan var det då liksom sexuellt våld i krig, som Denis Mukwege, den kongolesiska gynekologen, och Nadia Murad, den här yazidiskan, hade jobbat mot. Nu har vi liksom hunger. Och det är nog, tycker jag, väldigt signifikant. Och precis som ni var inne här på Jemen, så det är ju sånt här att när man då, de där bilderna kommer därifrån, eller de kommer från Darfur, eller varifrån de nu kommer med helt utmärglade människor, så det tar ju alltså ont i själen. Du kan inte ens se på det där elände. Men du måste, för att det är en sak som händer. Så det var kanske mina reflektioner. Men du hade en fråga, Stefan.
Jag funderade så här. Det finns ju alltid, när det gäller Nobelpriset litteratur, det finns en stor del av mänskligheten tycker att alltid att, åtminstone här i Norden, att Astrid Lindgren borde få det. Mm. Även om det bara delas ut till nu levande författare så tycker man det ändå. Så där. Så att som många har haft ett namn på mångas läpp i år har varit Greta Thunberg, den svenska klimataktivisten. Nu blev det inte Greta Thunberg. Det här är också lite så här att FN är 70 år gammalt. Det här, alltså det hade ju varit en ny generation som ser det här med klimatet som väldigt stort, som som ett hot mot mänsklig, mot samlevnaden och frid och fred här i världen på något sätt, genom att det utrymmet som vi kan leva i hotar att minska på jorden helt enkelt. Är det en besvikelse för dem, tror du, att vi nu väljer ett FN-organ? Eller hur, de ledsna att inte Greta Thunberg fick det?
Ja, det kanske det är någon. Men jag menar, hon är ju inte 18, hon fyller 18 nästa år. Så hon hinner ju, så att säga. Och de facto så Nobelpriset har ju gått till den här FNs klimatpanel och Al Gore. Vad det skulle vara 2007 eller något sånt. Så de har tänkt i de banorna redan, om man säger så här. Sen är det förstås så att Greta Thunberg har haft en enorm påverkan och liksom ett enormt inflytande på den unga generationen. Mm. Och varken hon eller många av hennes följare får ännu rösta. Men det är en tidsfråga. Så det kommer nog på något vis, tror jag. Där. Och sen har hon ju fått en hel del pris, av vilka hon till exempel tackar nej till Nordiska rådets miljöpris, med motiveringen att det behövs inte mera pris, det behövs liksom någon som gör någonting. Mm. Och så att hade hon fått det är väl frågan om hon hade tagit emot det. Jag vet, det är kanske spekulationer. Mm. Men jag tänker ju så här då att hon har ju med sitt exempel och med sin väldigt välformulerade skarpa liksom, ska vi säga, småflicksprofil med flätor och hela köret. Så nu har hon ju väckt folk. Det har hon absolut gjort. Och EU:s enormt ambitiösa det här klimatlagspaket som de senast igår EU-parlamentet klubbade igenom. Så det är klart att de har tagit intryck, kan jag tänka mig.
Mm. Amnesty har ju faktiskt också belönat Greta Thunberg med vårt samvetsambassadörspris, som är det största priset. Det tackar hon ja till. men jag tycker egentligen, men jag skulle gärna ha unna priset åt Greta Thunberg, för att jag tycker att den medvetenhet och det liksom ansikte som hon har gett åt klimatrörelsen och också den här liksom, hennes sätt att uttrycka sig gentemot beslutsfattare med en sån här liksom no-nonsense-attityd, liksom, att tro inte att ni är någonting, ni är liksom fullständigt falska idioter som inte vet vad ni gör, liksom, att huset brinner, reagera på det sättet, så tycker jag att det finns en sån här härlig schutzbach i det hon gör, liksom, en sån här power. Men samtidigt så är jag nog lite glad också för att hon inte fick det, för jag tycker att man ska kanske inte ge sådana här pris åt barn. Barn ska få vara barn ännu. Och det är ju också ett av hennes budskap, att det är inte vi som ska lösa det här problemet, att det är nog ni som ska lösa det. Men att ni är sådana idioter, att därför måste vi liksom sätta igång med det här.
Det var inte så där i Davos i vintras att hon började sitt det här talet något, som då heter Our House is on Fire, med att I shouldn't be here, I should be at school.
Ja.
Och det är ju sant att det är ju faktiskt vi som är vuxna som ska göra någonting.
Ja. Sade hon och gjorde vid det här laget, går ju Greta Thunberg igen i skola, så att hon gjorde då det rätta, så att säga, och överlämnade sen det här nu åt Nobelkommittén. Mm. Det finns ju ofta en kritik och som man anar att Nobelkommittén är orolig att ta politisk ställning. Hur riskabelt är det här att man, det här att FN-program känns ju väldigt säkert.
Det är tryggt och bra.
Ja, ett så här liksom lagom val, precis. Alltså, även hur förtjänt det än är på något sätt, ändå så här, ingen kan på riktigt bli upprörd. Hur mycket tror ni styr sådana överväganden att vi skulle egentligen vilja ge någon aktivist i Hongkong, det var visst det här året, inte förr, men vad säger de i Peking då? Eller så här, är det, hur tuff är den här kommittén? Vågar de?
Jag tycker de alltid nog har tagit till och med överraskande hårt ställning. Och jag ofta funderar på att är det här ett människorättspris eller är det här ett fredspris? För att de har jätteofta belönat människorättsaktivister. Men då kan man ju fråga sig liksom att de facto har dessa människorättsaktivisters arbete inte kanske alltid lett till en fredlig utveckling, utan det har mer liksom byggt upp olika slags konflikter. Jag har ingenting emot att priset ges till gräsrotsaktivister. Jag tycker det är det absolut bästa sättet att belöna och ge synlighet åt arbete som kanske annars inte syns. Så jag tror inte att Nobelkommittén tänker i sån här banor. Det enda som kan bli sur av att vi belönar ett FN-organ är nog säkert Donald Trump, som alltså det som World Food Program liksom representerar, så går väl ganska långt emot mycket av det som han tycker att det är viktigt. Alltså global solidaritet, alla överallt i världen ska liksom ha tillgång till föda, andra stater ska betala för det här, vi måste tillsammans jobba för coronakrisen. Vi måste tillsammans jobba mot klimatkrisen. Ekonomiska och sociala rättigheter är viktiga. Så jag upprepar mig själv med att jag tycker att det är ett riktigt bra val. Mm.
Jag tänkte ändå ta fasta i det här du sa, det här att en aktivist borde ha fått, jag har bett också under tiden här, Song Hakrat, komma till mikrofonen här igen på något sätt. Det här, om jag tänker så här, att det är ju de människor som är risk för eget liv på något sätt, eller som tar initiativet och går ut i djungeln för att mäkla fred på något sätt. Det finns något väldigt tilltalande. Det är de vi egentligen som har verkligen gjort en insats på något sätt som ju inte får pris i år då. Och hur välförtjänt är ni med livsmedelsprogrammet på något sätt? Saknar du också den här på något sätt, den här klassiska fredsmäklaren?
Alltså jag tänker på Alfred Nobels eget testamente. Första punkten i den var att den som har gjort den största gärningen för mänsklighetens nytta, ungefär så här. Det vill säga att då borde man ha belönat en stor fredsgärning under 2019. Och då kommer jag genast att tänka på Sudan. Mm. Sudan var det stora genombrottet. Man gjorde sig av med diktatorn Omar al-Bashir efter 30 års styre, över 30 års styre. I måndags undertecknade man ett fredsavtal där man undertecknade fred med en rebellgrupp från Kordofan, från Blå Nilen delstater och Darfur, som vi har talat om i åratal.
Som har varit ett humanitärt.
Det här var en rörelse som drevs av kvinnor, av en proteströrelse där 70% var kvinnor och unga kvinnor. Mm. Och som nu säger att nu har de marginaliserats när man då har bildat en övergångsregering, ett styre. Så att om man hade velat belöna en viss gärning och vissa människor, då kunde man ha satsat på unga kvinnor och någonting som faktiskt har burit frukt och som har lett till konkreta resultat.
Ja, jag måste få säga här att helt av en slump så träffade jag igår en sudanesisk människorättsaktivist som har varit bosatt i Finland och Sverige i tiotals år. Och han kom bara på besök för att säga att efter 46 år i exil så anser han nu att det är dags att åka hem. Ja. Att det som du säger är nog liksom stort. Det har varit en sån förändring som inte funnits. Men så finns det ju alltid de här priserna. Att det var en afrikansk president som fick priset i fjol. Det var en annan afrikan, Denis Mukwege, som du nämnde tidigare, som fick det ett år tidigare. Så att de tänker väl att det ska finnas någon slags balans, vilket säkert har en betydelse. Det borde kanske inte ha en betydelse, för det kan finnas hur många bra gärningar som helst från samma världsdel flera år i rad.
Men det som underblåste alltså den här tanken på att man ska belöna kvinnor i Sudan var ju det att man, Nobelkommittén ofta kopplar ihop flera människor. De brukar ha den här konstiga trion, att det är tre människor eller då högst två som får pris. Och då kunde man ju ha delat ut det till Afghanistan och man kunde ha gett det till Somalia, alltså till kvinnor i Afghanistan, namngivna kvinnor. Mm. Men nu gick de inte den vägen den här gången.
Ser ni det här något slags, är det en tanke eller ett mönster om man ska säga att så här, inte ge, vi har ju de här konflikterna, vi har krigen, vi har allt färre officiella krig i världen där så här, stater krigar med arméer mot varandra så som det var i andra världskriget och andra. Men att ser ni ett mönster här att vi så här, vill gå ifrån den där krig-konflikt-inriktade klassiska upplägget för det här till att se ett modernare sätt att liksom ge oss på de här orättvisorna och de är så här fysiska, kan man väl säga, problemen vad gäller svält.
Mm. Det är ju inte så hemskt länge sedan som rörelsen mot kärnvapen och inte så hemskt länge sedan heller som den internationella organisationen som övervakar att vi inte använder kemiska vapen har fått den. Det nämndes här tidigare att sexuellt våld i krig var ett tema för två år sedan och nu då livsmedel. Så jag tycker att kanske det handlar om att vi tittar på krig och konflikter från ett bredare perspektiv. I så fall tycker jag att det är bra. Men jag ser egentligen inte en så hemskt stor skillnad mellan dessa. För att vi behöver både och. Vi behöver liksom den här tuffa nedrustningen och någon som övervakar den. Och vi behöver den här liksom, vilket man ofta kallar mjukare, men det liksom kanske ger fel konnotationer, liksom också den ekonomiska och sociala rättigheterna. För det är ju där som vi alla i vårt vardagliga liv märker och ser konsekvenserna av krig och konflikter och globala kriser.
Jag tänker att det kan ju också motarbeta den här allmänna givartröttheten i världen. WFP hör till de FN-organisationer som ständigt vädjar om hjälp. Hunger här och hunger där, och folk orkar inte längre ge. Och det har varit ett jättestort problem. De har slagit larm om till exempel Nordkorea eller länder söder om Sahara. Och länder som då vanligtvis ger så har inte längre resurser. Nu satsar man på pandemin och på klimat kanske och sånt här. Så det här kan ju ha en rent konkret betydelse för att folk ska få mat i munnen.
Mm. Kan man säga att det är ett pris som inte egentligen belönar en gärning som har ägt rum redan, utan ett pris som på något sätt styr framåt, så att säga.
Ja. Just på det sättet.
Sen kan man tänka mig att WFP kommer att få mycket donationer efter det här.
Sen kan man ju också lyfta här fram en ganska intressant detalj. Tittar man på liksom den humanitära världen, alltså hur man ger humanitär hjälp, vem som ger humanitär hjälp, hur det här fördelar sig, så har WFP varit en av pionjärerna i att liksom tänka om humanitära hjälpen. Att istället för att det konkret skulle handla om att man sänder säckar med majs eller ris eller konserver eller annat, så har de varit med och testat på olika ställen i världen att man helt enkelt ger pengar eller liksom en slags lunchsedlar eller matkuponger åt människor, så att de själva kan köpa och skaffa sin mat var de vill. Och det här främjar också liksom en återuppbyggnad av den lokala ekonomin, och det att de får precis just det som de vill och inte det som någon internationell beslutsfattare anser att de behöver. Och det intressanta med de här försöken som WFP har gjort är att det har inte visat sig att det skulle ha blivit någon större svarta börshandel eller att priserna skulle ha liksom blivit inflerade eller någonting av det, utan det har fungerat ganska bra. Och det här är en jättestor nyttänkande inom den humanitära hjälpen, så att också på det sättet är det här ett intressant val, att de får pris. Jag tror inte att det kanske var en av motiveringarna, men att det är en intressant organisation.
Jag tänker så här att jag brukar envisas med att vara optimist och påstå att allting hela tiden blir bättre. Men för några veckor här i augusti så blåste det återigen en väldigt kall vind som påminner om det kalla kriget här in i våra liv. När den ryska oppositionspolitikern Alex Navalny blev förgiftad och var antagligen många av oss tror, vi har visst inte varit med, men många tror helt enkelt att det är Ryssland, ryska staten. Sanna Sjöstedt, du hade funderat kring det här ifall det skulle ha blivit Alex Navalny som skulle få det här priset på något sätt. Det här att det lever ju, Ryssland är en av de riktigt farliga kärnvapenmakterna, har ett styre som inte är vad vi förstår under demokrati och så vidare, och gör så här, om det nu är, det har jag inga bevis för, men vad vi tror i alla fall med de som försöker kämpa för demokrati. Mm. Vad tänker du då?
Det var nog väldigt omskakande det här som hände Alexej Navalny med det här nervgiftet, som nu har bevisats att det är ett sånt här gammalt sovjetiskt beprövat medel, Novichok, som han då fick.
Som dessutom har vidareutvecklats, att det är liksom en nyare version av det.
Just det, ja. Precis. Så det är ju inte något som man då har tagit från en hylla och blåst av lite damm, utan man håller uppenbarligen på fortsättningsvis. Det är nog skakande. Och Alexej Navalny och hans den här liksom fond som kämpar mot korruptionen, så de fanns också i de här förhandsspekulationerna. Och där har vi ju en oerhört modig människa. Han är ju jurist i utbildningen och har ett team då i den här fonden, där de faktiskt gör alltså oerhört grävande journalistiska program där de precis exakt berättar liksom hur pengar har försnillats inom Kreml, inom administrationen, inom, säg någonstans i Sibirien. Han kom ju då från Tomsk, och just där hade de varit och gjort ett avslöjande program. Så att det där då är det ju så att i ett så jättelikt land som Ryssland så finns det alltid en massa olika viljor. Och förstås, ska vi nu säga ur administrationens och Putins och Kremls perspektiv, så är ju Navalny då en människa som skapar oreda. Så att det är ju inte då fredligt. Men ur det ryska folkets perspektiv och ur hans egen, och ur liksom en sån här tanke att får man veta vad som händer i det här samhället och vart går pengarna och vem betalar och varför, hur har vi det med coronasituationen i Ryssland, och får folk mat där. så då har vi ju Navalny som faktiskt lyfter fram de här frågorna.
Kanske nästa års, en på den här kortlistan som det heter på så engelska här, nästa år, att det sista urvalet. Det här är Slaget efter 12 och stream på Yle Arenan här i vi sänder med anledning av Nobels fredspris här. Vår tid börjar ta slut här. Jag säger tack så mycket till våra experter här. Frank Johansson, verksamhetsledare Amnesty i Finland. Tack för att du var med.
Tack, tack.
Susanna Sjöstedt, utrikeschef Svenska Yle.
Tack, tack.
Utan mikrofon är nu Song Hakra som också utrikesredaktör här på Yle. Tack till dig också. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.